Ja, vi kan väl kanske stå upp tillsammans och be än en gång för den här delen av gudstjänsten. Tack Jesus att jag får lägga predikan i dina händer. Tack att vi får tala ditt ord och predika ifrån ditt eget ord. Jag ber för var och en som lyssnar. Jag ber att du ska vara närvarande. I Jesu namn. Amen. Amen. Ja, men hur ska man toppa det här spännande som Issa har visat och berättat om? Vi är inne i en predikoserie som handlar om en församling i funktion. Jakob har predikat under, jag tror, 4 söndagar över det temat, en församling i funktion. Och han har pratat om de gåvor som vi har fått, vad som är nedlagt i oss, om talenterna och att göra det vi kan med det vi har fått, det vi har i våra händer, bland annat utifrån den händelsen när Jesus välsignade 5 bröd och 2 fiskar, så är det ju. Att komma med det vi har inför Gud, så kan han multiplicera. Och sist när du predikade, Jakob, så handlade det om att ge inte upp att göra gott. Och att stå tillsammans och att få vara med och upprätta varandra. Och visa på en väg, kanske en väg tillbaka, att hjälpa varandra. Och på det spåret vill jag börja idag. Det där att få hjälpas åt att hitta vägen och att hitta rätt väg. Kanske hitta vägen tillbaka till Jesus för den som har gått vilse. Och att visa människor på vägen till Jesus. Vi vill ju bli fler och fler som går den vägen, som hittar den vägen. Och alla ska med. Det är vad jag brinner för. Att alla människor ska med på den här vägen. Det är därför som jag står här. Det är därför jag vill predika. Det är därför jag är med i den här församlingen. Att få vara del av en församling där vi tillsammans visar på Jesus, visar på en väg, frälsningens väg. Så det är liksom utgångspunkten. Men när jag funderade över det här med en församling i funktion, vad är en församling i funktion? Vad är motsats till funktion, började jag fundera över faktiskt. Och motsatsorden som kom till mig, det var dysfunktion, dysfunktionell eller funktionsnedsatt. Då började jag fundera över det. Och titta lite så där självkritiskt. Hur är nuläget? Hur är nuläget? Det gör man när man gör verksamhetsanalyser och företagsanalyser. Man tittar på nuläge och så sätter man ut en målbild. Hit vill vi. Här är vi på väg. Här ska vi jobba mot. Och utan att identifiera vart vi står så är det ju svårt att liksom komma vidare ibland. Så då får man fråga sig själv. Är jag i funktion fullt ut som jag borde och ska vara? Nej, tänker jag. Inte fullt ut där jag skulle vilja vara. Och jag vet inte hur du känner. Är det bitar som du skulle kunna göra annorlunda i ditt kristna liv? Och vi som församling, är vi fullt ut där vi skulle kunna vara? Jag tror att vi vill vara en församling som växer. Som växer till i tro och i antal. Och då läste jag ifrån Apostlagärningarna kapitel 16 och vers 5. Och det är den första församlingen. Då stod det: och församlingarna stärktes i tron och växte i antal för varje dag. Wow, varje dag så växte de. Och det längtar jag efter. Och det tror jag ni delar den längtan med mig. Jag ser några nickningar i alla fall. Det är gott. Men en församling i funktion, den växer. Den kanske växer så att det knakar ibland. Man kan få växtverk. Och jag tänker att en församling i funktion, det är när vi ser människor komma till tro, bli frälsta, bli helade, bli upprättade, förlåtna. Och där finns det alltid mer att göra. Kommer alltid för en församling att finnas mer att längta efter och sträva efter. Man kan liksom inte bli färdig, men man kan längta efter mer. I det här nulägesanalysen, att våga se ärligt, lite självkritiskt på bristerna, så tänk det här dysfunktionella som jag nämnde. Vad kan det vara liksom? Om man tittar generellt på ordet, så handlar det om att det är brist på saker. Att det är brist på kanske omsorg och empati. Det kan vara konflikter. Det kan vara försummelse. Och jag säger inte att vi är en dysfunktionell församling. Absolut inte. Det får ingen ta med sig härifrån. Men jag tänker ändå att vi ska reflektera. Finns det områden där det är brister? Finns det områden där jag kan vara med och fylla de bristerna? För Gud har så mycket mer för oss som församling. Jag är helt övertygad om det. Gud har så mycket mer. Men då behöver han ju få använda oss fullt ut. Och det andra ordet som jag nämnde, det här med att funktionsnedsatt. Vi är ju den här liknelsen med Kristi församling som Kristi kropp. Om en del liksom är tillfälligt kanske nedsatt, man har ett ben som inte funkar, då kan man ju behöva en krycka. Någon kanske behöver se att du behöver en krycka. Andligt, bildligt här i församlingen. Att hjälpa varandra och se när kan vi stötta, på vilket sätt kan vi stötta. Och se till att det finns en krycka där för en tid. Men det kan också gälla att se när är det dags liksom att släppa kryckan. Man får inte gå för länge, för då liksom försvagas benet och blir inte starkt. Eller hur, Birgitta, du har gått med kryckor och skadade foten. Liksom. Till slut måste man börja träna upp musklerna igen. Och det där liksom att släppa, att växa till. Att inte gå med kryckor för länge. Att vi som andliga människor också behöver växa till med våra andliga muskler och ta steg i mognad, tänker jag, är en viktig bit i att komma i funktion. Många som varit kristna i många år liksom, vad kan jag göra nu? Hur kan jag växa ännu mer? Trots att jag är mitt i livet eller äldre, hur kan jag göra för att växa? Och jag ser och hör från våra ungdomar som är på bibelskolan, min son, hur de bara brinner över ordet och bönen. Hur de på kvällarna, liksom efter skoltid, har mer bibelstudium. Och, nej, jag hinner inte prata med mamma, nu har vi bibelstudium ikväll också. Och vi läser, håller vi på med Galaterbrevet, det är så spännande. Den iven, det växer man av. Och det vill jag bara smitta er med också. Ja, tillbaka till liksom, vad kan vi se i nuläget? Och normalt i ett företag när man gör nulägesanalys så kanske man går in i en planeringsfas och man sätter sig ner och pratar och funderar, vad ska vi göra? Och det tänker inte jag är första steget i en församling. Nej, där är det bön, där är det nöd. Där är det förkrosselse över hur det är och vad som skulle kunna bli bättre. Sen behövs det också planering och strukturer för att det ska funka i funktion. Men det första är bön och nöd för hur läget är. Och jag tror att det är viktigt det här med liksom att känna nöd. Känna förkrosselse över sånt som inte funkar. och känna medlidande, känna med de som lider på olika sätt. Folk som är sjuka, långtidssjuka, både yngre och äldre. Hur möter vi dem? Hur hjälper vi dem att vara en del av församlingen och känna sig inkluderade? Hur hjälper vi den som har ont på olika sätt? Den som inte vill eller kan eller orkar komma hit. Hur möter vi dem? Och jag vet att det är många som brinner för omsorgen och diakonin i församlingen. Och det är oerhört viktigt. Och jag tror att vi kan bli ännu fler och göra ännu mer på det området. För det är så, när någon lider så lider hela kroppen. Och vi kan inte springa vidare i full fart framåt om någon del inte fungerar. Om benet inte funkar fullt ut, då går det inte att springa lika fort. Så att den här omsorgen, att gå tillsammans och gå framåt, det har jag tänkt på. Och jag vill läsa ifrån första Korinthierbrevet 12. Från vers 20 och 22 först. Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Och inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och sen ifrån vers 26 så står det: om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, gläder sig alla de andra med den. Så på det här med omsorg och också det som verkar svagt, står det, det är så mycket mer nödvändigt. Så om du är här och känner dig svag, så är du så nödvändig i den här församlingen. Tro inte att du inte är viktig. Du är nödvändig och viktig i vår församling. Vi behöver inte känna oss starka. Vi behöver inte stå på scenen. Vi har olika roller. Men du är viktig. Varje del av kroppen är så viktig. Så det där att reflektera över, hur får vi verkligen alla att känna sig både viktiga, älskade, värdefulla och inkluderade. Och där finns det också alltid mer att göra, tänker jag. Och vi kan hjälpas åt att få bygga tro i människors liv. Att bygga upp varandra, att uppmuntra någon, att visa på Guds kraft och Guds väg. Att det finns tro och att visa kärlek, såklart. Issa, du berättade i fredags när du också visade bilder för ungdomarna och församlingen här på kvällen, så pratade du om att många av de här ledarna eller de som jobbar i organisationen, de kanske inte alltid ville stå framför folk och predika. Men genom sin kärlek så visade de folket på Guds godhet. Eller hur? Och det här att bara få utstråla hans kärlek till människor. Och vi kan läsa ifrån Johannes 13, och vers 34 och 35. Där står det: ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så wow, kärleken till varandra, då syns det också utanför väggarna. Då förstår folk att vi är Jesu lärjungar. Att vi har någonting mer. Jag tror det var det som också skedde i Filippinerna. Wow, man blir nyfiken. Man förstår att det är någonting bakom kärleken och godheten. Och där igen det här att ha nöd. Nöd i församlingen och nöd utanför. Nöd för de som vi har runt omkring oss, de som är förlorade, som vi säger, liksom, man känner inte vägen till Gud. Där tror jag att vi ska få vara med och visa på vägen till Jesus. Han har räddat oss som tror till evigt liv, och det vill vi berätta. Det vill vi sprida. Och om vi känner nöd för det, då hittar vi också tillfällen att få berätta om honom. Och speciellt så tänker jag på unga idag. Nöd för de unga i vårt land. Du nämnde läget, Jakob, läget i Södertälje är förfärligt. Vi läser och hör på nyheterna om det som händer. Unga som är i kriminalitet. Och vi hör om den ökande psykiska ohälsan bland unga. Det är ett av våra största problem. Och jag tror att båda de här bitarna, det bottnar i ungas behov av, de har ett akut behov av att hitta en bekräftelse, en tillhörighet, ett värde, identitet och mening i sitt liv. Både de som mår dåligt på olika sätt, våra egna ungdomar, de som fastnar i kriminalitet. Ja, men där får man en tillhörighet och ett värde. Men här behöver vi som församling vara och möta upp de här ungdomarna. Mission, det handlar om att möta behov. Och vi som församling, tänker jag, vi behöver vara uppmärksamma på vilka behov som finns att fylla i vårt samhälle. Här på Värmdö. Och låta evangeliet om Jesus Kristus vara det som får möta de här behoven. Det är han som är vägen, det är han som är svaret. Och kanske kan det få vara genom mina och dina ögon, öron och armar som vi får möta de unga. Vi har ett hopp och det får vi förmedla vidare. Vi är de i den här tiden som kan förmedla tro, hopp och kärlek till vår omvärld, till varandra, men också utåt. För vi har en Gud som vi kan sätta vårt hopp till. Vi har inte bara det som omständigheterna ser. Jag märker, jag hör på folk jag pratar med, att det är en ökad oro för alla möjliga delar, för ekonomin, för världsläget. Och vi får också oja oss, men vi får inte fastna i det som kristna, utan vi har en tro på en Gud som ger oss hopp och tro att visa på någonting annat och visa på en tro som bär. Romarbrevet vill jag läsa ifrån. Romarbrevet kapitel 10. De kända orden från vers 9, men jag läser lite längre. I Romarbrevet 10 och 9 så står det: för om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, då ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger: ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude eller grek. Alla har samma Herre, och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallade Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna komma till tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet. Men alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Det får vi förmedla ut. Det bygger tro i våra liv och till människor utanför. Tron kommer av predikan. Och en församling som lever av tro, den är i funktion. Och den första församlingen i apostlagärningarna, det var verkligen en församling i funktion. Den var full av tro. Det börjar ju med att de som hade följt Jesus var samlade till bön. De höll ut i bön. Och de höll ut tills de blev fyllda av kraft från höjden, står det. Och det var den helige ande. Det är det som ger oss kraft att gå ut. Och jag vill läsa från Apostlagärningarna 2 också. Och 42 till 47. Det handlar om de troende då. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina ägodelar, egendomar och ägodelar och dela ut till alla efter var och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmet bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade var dag skaran av dem som blev frälsta. Igen, en växande församling i gemenskap. Och det här att de var enade. Jakob också nämnt det innan. Det ordet enade, det är ett akord. De var ett akord. Samma sinne hade de. Och då sker det saker. Då händer det någonting. Då är det en kraft som leder till frälsning och växande församlingar. Och jag har ett par bibelord till här från Apostlagärningarna för att jag blev så inspirerad när jag läste. Alltså, gå hem och läs Apostlagärningarna. Det är ju spännande och inspirerande. Apostlagärningarna 5:12. Där står det. Genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren, stora skaror av både män och kvinnor. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och la dem på bäddar och bårar, för åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som var plågade av orena andar och alla blev botade. Wow, vilken församling som är i funktion där man får se frälsning, helande, befrielse. Det längtar vi efter. Jag hoppas och tror det. Och jag tror att det är möjligt även idag. Vi har sett under och tecken ske. Vi vet att ordet är verksamt även idag. Och ett under till som jag bara måste få dela, det jag liksom landade mina ögon på. Och det tycker jag är så starkt. Det är från Apostlagärningarna 14. Jag läser från vers 8-10. I Lystra satt en man som var handikappad och förlamad i benen från födseln och aldrig kunnat gå. Han lyssnade när Paulus predikade. Paulus fäste sin blick på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad sa han med hög röst: "Res dig upp och stå på dina ben." Då hoppade han upp och började gå omkring. Wow! Jag tänker, när vi talar om det här, när vi ser det här, då växer vår tro och då kan vi få hjälpa varandra till helande, be för varandra för sjukdomar. Vi har sett att det sker. När vi talar om det så bygger det tro. Så jag liksom började med att prata om ett nuläge. Och det här är önskeläget. En församling som fungerar som på apostlarnas tid. Och det står att vi ska få vara med och göra under som Jesus gjorde och till och med ännu större. Det står faktiskt så. Så det behöver börja med en ännu större nöd och längtan i våra hjärtan. Jag ska avsluta jättesnart. Men det sista det är att jag säger inte att vi är en dålig församling på något enda sätt. Och det kommer alltid finnas brister i den här världen. Och det kommer hända att folk inte blir helade och vi förstår inte varför. Så det är inte någonting att det här måste funka och stå och liksom slå saker i huvudet på folk. Men att det är en möjlighet och det finns en kraft som är verksam. Och Paulus, han skriver jättemånga brev med förmaningar och tillrättavisningar i församlingarna. Om det behövdes redan då så behövs det också nu. Läs breven. Det är nytta till oss idag också. Men trots bristerna så fungerade församlingarna då också. Och Guds ande verkar genom sin församling. Det får vi ta med oss, tänker jag. Guds ande verkar i och genom oss. Och vill vi förbereda oss för ännu mer drömbilden, så hem och läs ordet. Hem och be ännu mer. För när man ber så växer tron. Och när vi ber tillsammans här i församlingen, då växer vår tro tillsammans. Och vi kan också liksom ta på oss ett andligt föräldraskap att kunna ta emot människor som kommer. För vi är redo. Helt till avslutning ska jag läsa Efeserbrevet 4. Och det är ett ord som jag har läst många gånger för mig själv. Men det blev så starkt, hela det här stycket. Jag läser Efeserbrevet 4. Vers 11-16. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son. Som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Jag stannar där och säger amen. Låt de här orden sjunka in.